There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Välkomna, varmt sådant till en något hes programledare. Jag heter Marcus Birro och ni lyssnar på Calcio Amore podcast. Och en av grundidéerna med hela rörelsen Calcio Amore, när vi startade podcasten, när vi drog igång.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Facebook-sidan, när vi startade Twitter-kontot, allt det Oddsbaren gör, det Patrik gör med grafik, det jag försöker skriva och lägga ut och producera, så handlar ju det om att Calcio Amore vill vara en mötesplats för alla som älskar italiensk fotboll. Oavsett vilket lag det är, oavsett om man har något lag, oavsett varför man älskar Serie A och Italien, om man har blodsband eller bara älskar att åka dit eller har en hatkärlek. Vad det än är, så vill vi att Calcio Amore ska vara platsen som du vill besöka och som du vill titta in på för att ta del av det som är det viktigaste från den italienska fotbollen. Det gör att vi har en Facebook-sida som vi uppdaterar med nyheter. Vi har ett Twitter-konto som dunkar ut 5-6 nyheter om dagen. Vi har ett Instagram-konto som tickar på. Vi har en podcast. Vi har webb-tv-program varje söndag klockan 20. Och det gör att vi rör oss ut i sociala mediers miljö för att helt enkelt försöka vara en sån samlingsplats för allt som har med italienska fotbollen att göra. Och som ett led i det så tänkte jag under hösten och vintern att träffa på människor som med glatt, förvirrat, bekymrat men nästan alltid passionerat hjärta kan berätta om varför de kom att älska just sina lag. Varför de blev interista eller romanista eller Juventino eller Napoli-fans eller vad det nu kan vara för något. För det är alltid spännande att lyssna till vilka vägar människors hjärtan har fram till sina favoritlag. Och först ut är Mats Engman, trevlig kille som jag mötte på ett extremt stimmigt hotell här för några dagar sedan. Mats Engman håller på Juventus och det var, hoppas ni kommer utbyta av det också. Jävligt intressant att lyssna på vilket VM det var som väckte hans fascination för Juve och vilket landslag under detta VM det var som lockade in honom på den svartvita vägen. Och framförallt så är det så otroligt intressant att se med vilken livslång dedikation människor förälskar sig i sina klubblag. Mats varandes ett utmärkt exempel på det. Att lyssna på honom och sådär, så förstår man ju hängivelsen han har för sitt Juventus. Och då går det väldigt enkelt att översätta det till laget som man själv håller på. För det är någon eller två färger möjliga som skiljer våra halsdukar åt. Men där bakom de här halsdukarna så är det samma passion. Det är samma hjärta, det är samma frustration, det är samma dedikation, det är samma hängivelse. Det är samma tonart i våra hjärtan. Och det är det, tror jag, som gör oss som älskar italiensk fotboll unika och speciella, inte märkvärdiga eller bättre i något hänseende, men det är det som definierar dem vi är. Och den gemensamma punkten är jag ute efter, och därför ska det bli jättekul att få göra det här tillsammans med er, att träffa så kallade vanliga supportrar, vad det nu är för något. Människor som kanske inte annars syns och hörs och märks så jättemycket i jättemycket media, men som får chansen att i Calcio Amore lyssna, att bli lyssnade på och få tala om sin passion för sitt lag och varför det blev just det laget och sådär. Så det var spännande. Stort tack till Mats Engman för att han var med, och med visst överseende för att det är lite stimmigt ljud då, eftersom det var på en stökig ställe vi var på. Jag vill också fortsätta tacka svenska fans, som ju är en fantastisk sida just för den här typen av människor som jag pratat om nu. Vi är väldigt stolta och glada över att ha samarbete med svenska fans. Stort tack till Betfair, som ni har hört om innan här. Vi är ju en del av poddarnas kamp, och de är med och sponsrar podden och är helt och hållet nödvändiga för att vi ska kunna gå runt och klara det här. Tack till Patrik Dutti som gör all fantastisk grafik och publicerar och producerar nyheter på löpande band på Twitter. Har ni inte börjat följa Calcio Amore på Twitter, så gör det. Är ni inte med oss på Facebookgruppen, gå in och bli medlemmar där. Ni är varmt, varmt välkomna. Tack till Oddsbaren också, såklart, som gör det här möjligt och som tror på det här projektet och den här drömmen och den här idén. Tack till Anton Avernäs i högsta grad, som klipper och sköter teknik och allt sånt där. Och ett stort tack till dig som lyssnar också, så ger jag er Mats Engman.
Pirlo, ancora Pirlo, di tacco, tiro!
Hur är läget?
Det är bara fint.
Ja, nu rullar den. Den ska vara där. Så ju. Jag kommer ha en presentation där innan. Mm. Lång som 2-3 minuters presentera dig och sånt. Om du tycker att det bara drar igång direkt sådär. Kan du börja berätta om hur fan det börjar allting? Varför Juventus och hur?
Varför Juventus? Åh, det är en väldigt lång och bra historia.
Ja.
Mitt intresse för Juventus började inte via Juventus, utan det började för Frankrikes landslag, som 1982 förlorade den förskräckliga historien mot Tyskland i semifinal.
Ja.
Och den matchen såg jag 10 år gammal, när Battiston blev överfallen av Schumacher, och när Frankrike var på väg att vinna och vann med, tog ledning med 3-1 i semifinalen, och Tyskland, det onda imperiet, vände och vann, och Horst Rubers avgjorde med den sista straffsparken.
Han orkar knappt lyfta sig själv när han firade.
Det var så fruktansvärt. Alla mina förutsättningar att bli religiös tog slut den kvällen.
Och då
kopplade jag liksom Michel Platini, han blev liksom symbolen för allting som var gott och fint här i världen. Och via det så började jag följa Juventus.
Ja.
Via tidningarna bara i och för sig, men därefter på under 90-talet då via TV.
Ja. Intressant, för då är vi jämngamla, för 82 var jag också 10 år, så det var jag också. Otroligt starka minnen av den här matchen. Det var en sen kvällsmatch som pågick, man fick vara uppe, det var sommar, man kollade på den, alla höll på Frankrike, jag hade samma känsla som du. Men det var inte Italien ändå då. Det var just Frankrike, och sen så följde de in till klubblaget och så. Det var den ordningen som var.
Ja, det var ordningen, och jag har fortfarande inte riktigt bestämt mig för vilka jag hejade på under VM-finalen 2006.
Nej, okej.
Okay. Ja, jag har alltid följt när Frankrike slog Italien i EM-finalen 2000.
Ja.
Då höll jag definitivt på Frankrike.
Ja.
Men sen har liksom italienska landslaget också vuxit in i mig via Juventus-spelarna. Så att i dagsläget så är jag kanske mer italienare än fransman när det gäller landslagen också.
Men du har inget påbrott något av de hållen?
Nej.
Du är svensk liksom?
Jag är förfärligt svensk.
Ja, på gott och ont kan man säga.
På gott och ont. Ja.
Men det där är intressant, för då är det ju då, om vi pratar början 80-talet, man är 10 år. Och sen så har ju Juventus har ju haft många storhetsperioder, men det är ju en av dem. Mm. Och var de ju väldigt, väldigt, väldigt bra. Liksom, hur snabbt kom passionen till? Hur nära För då såg ju det, alla vet väl möjligen kanske inte om det, men det mediala, allt såg annorlunda ut. Var ju man, hur tog du reda på fakta om dem och hur följde du dem?
Nej, men det man följde, det var ju via enstaka mål som sändes på sportsändningarna från Europamatcherna. Sen är det ju så att historien tar inte slut där 82, utan den första match som jag får tillfälle att se då med Juventus, det är ju finalen 85 i Europacupen med Heysel-katastrofen. Så den första match jag ser, den första Juventus-match som jag ser, den inleds med att 39 Juventus-supportrar då blir ihjäl, trampade och klämda i en fruktansvärd läktarkatastrof. Och det bidrog ju också till att Juventus blev så att säga blev väldigt mycket en symbol för några som blir hårt åtgångna av andra. Och sen med tiden så har man ju förstått att andra har en definitivt en annan bild av den saken. Men så såg det ut för mitt under min uppväxt på 80-talet, utan någon tillgång till svenska fansajter och så vidare. Men fram till att Uno Crusto startade så var ju Juventus någonting man följde via sportsidorna, där det stod Juventus mot Milan 1-1.
Ja. Det där är ju, jag minns ju också den där, det var ju en varm vårdag, den här matchen skulle spelas på kvällen. Och då var det ju väldigt sällsynt med den typen av matcher i tv, så att man såg ju fram emot, det var ju inte som det är nu, det var ju inte så mycket fotboll på tv liksom. När åkte du ner, när har du varit i Turin och när kom den blomman igång liksom?
Jag har faktiskt bara sett Juventus på plats en enda gång, ja. Som jag fick i 40 års present, ja. Och jag har varit mycket i Italien och hattat runt, men ja. Det har varit under sommarmånaderna, så att jag har inte kollat på fotboll i Italien.
Vad har dina vänner sagt under alla åren sen det är Juventus? Har vi gått i perioder eller har vi ändrats eller hur har det varit? Vi går snacket om det liksom.
Nej, jag har bara haft ett fotbollslag som jag har brytt mig om. Ja. Om man undantar lagen från Umeå som ju inte har så stora storhetsperioder.
Steve Galloway,
ja. Precis, ja. Och ett galet framgångsrikt damlag för all del.
Det är helt sant.
Det är tyvärr ett passerat kapitel.
Hanna Ljungberg.
Med Hanna Ljungberg och Marklund och Moström och det var fantastiskt.
Just det, ja.
Som blev Europamästare två gånger.
Ja.
Nej, men för Juventus alltid har liksom varit självklart på något sätt, och sen har jag mycket kompisar som håller på andra fotbollslag och sådär, men det är ingenting som någon brukar ifrågasätta.
Vad tycker du om liksom statusen på italiensk fotboll, om vi tar den och flyttar fram snabbt nu, bara kommer återkomma lite grann till historien som gått och så, men om vi tar 2018 där vi är nu hösten här och Serie A, Juventus varande som en del nu med Ronaldo och mycket snack kring det och sådär. Men vad är dina, hur tycker du läget är nu här liksom? Att följa dem, att vara fan och supporta här?
Juventus har ju dragit den italienska fotbollen under de senaste åren. Det är Juventus som har gjort väldigt, väldigt, väldigt mycket rätt och lämnat andra klubbar på efterkälken under den processen. Trots att de 2006 stod med, eller vad heter det, 2012 stod med jämförbara resurser, så är ju Juventus på en annan planet än de flesta klubbarna idag. Men nu är det ju flera klubbar som jag tycker gör ganska, som där det ser ganska intressant ut. Napoli har ju sitt så här liksom i sammanhanget då lågbudgetprojekt som har varit där kontinuitet har varit ledordet och där man når liksom väldigt väldigt bra resultat. Slog Liverpool i veckan, gjorde det välförtjänt. Inter kommer in en kines med en fasansfull massa pengar och som gör att de kommer att ha förutsättningar framöver som ser ganska bra ut. Och lite längre ner så har man till exempel Fiorentina som gör mycket väldigt, väldigt bra med sina resurser. Atalantas säsong förra året var ju enastående och det är ju nästan hemmabygget.
Ja. Men hur känner du inför Juventus den här säsongen? Alltså en sån gubbe som när Ronaldo kommer, blir du glad eller blir du så här, du vet, U2 har sålt ut sig i känslan? Var hamnar du någonstans på skalan?
Nej, men jag skrev faktiskt om det redan när det var på skvallerstadiet att jag helst inte skulle vilja se honom i Juventus.
Jag såg det, ja. För att?
Nej, men det är en galet bra fotbollsspelare, men det är också en jäkla knepig person, en person som är rätt så svår att tycka om man liksom supporterskap aside. Mm. Så jag tycker att det är svårt att gilla en person som skjuter i stolpen och sen begraver huvudet i händerna när lagkompisen slår in returen.
Ja, okej. Okay. En del skulle möjligen invända kunna säga att ja, Juventus är ungefär som Ronaldo i det här sammanhanget. Det är lite svårt att tycka om. Skulle en del invända?
Ja, men jag har förståelse för det. Och Juventus har ju alltid varit ett, i mitt tycker då, positivt, ur positiv synvinkel, men en ganska cynisk klubb där ja. Som sagt, klubben och funktionaliteten går före romantiken på ett sätt som då ditt Roma definitivt inte har varit.
Nej, det är riktigt. Då ser man vilken lag som har vunnit mest också.
Ja, och om man säger det första Juventus gjorde efter att ha blivit Champions League-mästare 1995 var att man sålde Vialli och Ravanelli. Ja. Och jag råkade vara i Italien när Ravanelli-affären gick igenom. Det tror jag är de största löpsedlarna som jag har sett. Ja. När man pratar om slutet för Juventus. Så. Men där det var, ja, men det var ganska kalkylerade försäljningar som föll ganska bra ut. Och man köpte in annat material. Så Del Piero hade man redan. Men Zidane ska få med in till exempel för delvis då för de pengarna. Så att så Juventus, ja, men det är en ganska kalkylerande maskinlik klubb på det sättet. Och Ronaldo är inte det är liksom inte en ologisk värvning sett till det. Man får ganska mycket för pengarna eftersom han är 33 år gammal, men han kommer hålla ett trots allt ett tag till. Men sen har man ju fått med sig väldigt mycket annat som ju då definitivt är problematiskt både på och utanför plan.
Mm. Ja, det märker vi nu om inte annat. Men när det gäller den här, han är ju, när han flyttade sitt social, han har ju ett socialt konto på sociala medier. Han är större själv än Real Madrid som klubb. Han har fler följare själv än hela Real Madrid.
Ja, och jag råkar ju då ha begåvats med en liten 7-årig son som ju hatade Ronaldo bittert och intensivt och knappt pratade om någonting annat efter att Real Madrid slog ut Juventus ur Champions League i våras. Och som sen vände, och som sen vände över en eftermiddag och betraktade idag Ronaldo som sin största idol.
Ja, det är
och så, och sånt var svårt, tycker jag var svårt att förhålla sig till redan innan det kom fram då uppgifter om våldtäktsanklagelser och så vidare, som också är, om man säger, lite, säga, diplomatiskt så är det ju problematiskt.
Om man då tar ändå Ronaldo som fenomen, så är han ju, alltså han är ju ett svart hål, han är ju dragplåster på alla sätt och vis. Han skulle ju kunna bli en bra formbärare för Serie A i Italien i en tid när Serie A har tappat i världen, men du orkar inte se det längre än så, eller du är med i Juventus. Hur ser du på den biten liksom?
Men han var ju en enorm prestigevärvning både för Juventus och för Serie A när han kom. Ja. Och det hade han ju otvivelaktigt varit om det inte hade dykt upp de här senaste anklagelserna från USA. Mm.
Hur ser du på den grejen när det gäller, alltså det grejen behöver jag inte fråga om, för det är ingen som vet vad som har hänt. Men hur ser du på krishanteringen när man som Juventus har ägnat sig åt där?
Jag kan ha ett visst mått av förståelse för att man i en situation när man har trots allt då en medarbetare som är väldigt utsatt, att man då går ut och så att säga, ja, men lite grann då försöker lyfta honom offentligt. Men trots att det liksom går att förstå, så tycker jag inte att det gjordes på något bra sätt att prata om. När man pratar om så här, nu kommer anklagelser som här rör sig 10 år tillbaka i tiden, eller hur de formulerade det sig.
Ja.
Så är ju det ett sätt att liksom förminska en annan person på andra sidan, på en annan kontinent, i ett mål där Juventus inte, de är inte, de hör inte till det målet överhuvudtaget, behöver jag faktiskt inte säga någonting.
Nej.
Och i det här fallet hade det kanske varit bättre att inte göra det.
Mm. Vad tror du kommer hända med Ronaldo i Juventus just?
Jag tror kanske inte att det här kommer att påverka så jättemycket vad gäller att han kommer fortsätta vara Juventus-spelare och så vidare. Det jag hoppas att både Juventus och Ronaldo kommer att säga är att man välkomnar en rättslig prövning. Och fram till den äger rum, då kan man säga att men det här är en person som precis som alla andra har rätt att betrakta som oskyldig till dess att motsatsen har bevisats. Skulle han sen bli fälld, är det ju självklart att, att han, ja, då är ju det slutet på hans fotbollskarriär. Kan jag inte tänka mig något annat.
Om man ser då över de här dryga 30 åren som gått då med en passionsspår för Juventus, så har jag liksom förutom Platini du nämnde där, när han stod med tröjan utanför mittlinjen och pekade i stort sett, gjorde en del andra grejer också, men har du andra favoritspelare som har följt det liksom?
Ja, det är ju ett, Juventus har ju haft ett pärlband av favoriter. Det har ju ofta varit ett ganska profilstarkt lag, och det som är kul med Juventus, det är ju att man hela tiden har haft den här kombon av karaktärsspelare som inte har varit spektakulära utan som har varit fotbollsarbetare.
Ja.
Pesotto.
Ja, okay. Conte.
Eller Conte. Ja. Eller Tacchinardi.
Ja,
och,
ja.
Och sådär.
Brio. Ja.
Men, och så sen så har man haft då ett antal de här lite mera fotbollsprofilerna som Del Piero, Zidane och Nedved och Zambrotta, som var en fullständigt liksom, lysande spelare på alla sätt, även estetiskt, kan man säga. Och ska man, jag har väldigt svårt att singla ut en given favorit, så det, då väljer jag Chiellini bara för att göra någon annan.
Var du, vart befann du dig, hur tänkte du kring när Calciopoli vevades igång, framförallt när följderna av det? Nu blev det ju en väldigt märklig grej, Calciopoli. Det började ju vevas upp i april-maj 06, sen kom VM och då vann Italien, och sen så blev efterspelet möjligen något annorlunda, och det hade blivit, om de inte hade vunnit VM, jag vet inte, det är bara en sån grej. Men Juventus degraderades ju åt Serie B där. Hur var dina tankar då? Tänkte du att det är över nu, eller nu tar vi, hur gick dina tankar?
Standarduppfattningen bland Juventini är ju att Juventus är ett totalt offer i hela den såpan.
Någon var tvungen att straffas, det blev Juve typ.
Ja, men lite så. Det finns ju ganska mycket, om man säger, offerkofta som går att hänga på sig som Juventus-anhängare. Jag tycker att även om Det finns mycket missuppfattningar, man kallar det för mutskandal och så vidare. Vilket...
Det var ju egentligen inga mutor.
Nej, det var ju inte det.
Det var ju andra typer.
Men däremot så visade det ju på att det fanns kontakter mellan fotbollsfolk som var otillbörliga.
Mm.
Så min syn på det har väl varit att om man delar upp det i två frågor. Anser jag att Juventus vann mästerskapen 2005 och 2006 på planen? Ja, det gör jag. Anser att det är fel att Juventus flyttade ner en division? Nej, jag faktiskt inte det. Därför att jag tycker att det var... Och då kan man se det mer som en politisk bestraffning än en juridisk, möjligen. Men man behövde göra någonting åt klimatet. Och Juventus med deras enorma inflytande, så har jag förståelse för att man ser dem som... de som var mest skyldiga.
Vad tänkte du när de kom tillbaka efter VM, Zambrotta, Cannavaro och lämnade till Spanien, tror jag, var Real och Barcelona, va? Även Camoranesi lämnade, tror jag.
Turam
lämnade. Var Buffon, Del Piero var kvar.
Buffon, Del Piero och Nedved valde ju att stanna, och några, Chiellini var med på även på den tiden.
Just det.
Men jag har en viss Zlatan Ibrahimovic tillhörde också de som lämnade. Typ sista dagen på transferfönstret, tror jag.
Nej, gick inte, va?
Ja, han gick inte, mer eller mindre strejkade sig från klubben. Jag kan förstå alla de som gick. Det är svårt att begära att en spelare som Zlatan Ibrahimovic skulle spela i Serie B, med tanke på det läge han befann sig i sin karriär och så vidare. Så mindre än att klandra dem som stack, så tycker jag att man kan verkligen hylla dem som blev kvar. Buffon hölls som den näst bästa fotbollsspelaren i hela världen det året, och valde att spela Serie B mot Ravenna och Pescara och
Rimini.
Och Rimini,
ja.
Otroligt stor.
Hur ser du på den typen av den moderna fotbollen när det gäller Juventus? Har ju haft, som du är inne på, en del av de här fantastiska ikonerna som både valt att stanna och som har liksom växt till Piero och gett utmärkt sånt exempel, kontra då en Zlatan som varit en gerilla. Så har du någon, du pratar om romantik kontra cynism mer innan så där. Finns det en sån föreställning, eller hur ser du på lojalitetsspelare och Juventus som klubb?
Det första man ska säga är ju att det är ju lättare att vara lojal gentemot en klubb som vinner mycket och är väldigt framgångsrik.
Ja,
det är ju, man kan ju prata om Paolo Maldini som är oerhört lojal mot Milan, men det var ju också ett Milan som bara vann och vann och vann.
Ja.
Varför skulle han sticka någon annanstans?
Ja,
det är ju skillnad med Francesco Totti som valde att stanna i en klubb som ju inte hade någon chans att vinna de stora titlarna. Nej. Och så vidare. Men det är, jag menar, det här är ju individer och personer som spelar fotboll som liksom yrkesmässigt och har ju all rätt i världen att göra yrkesmässiga val.
Ja.
Men det är klart att man som supporter så tycker man ju om idén med en spelare som liksom identifierar sig med sin klubb och inte bara för att han pussar på sin egen tröja när han gör mål, utan som faktiskt visar det i även, ja, men lite grann i, vad säger man, i nöd och lust.
Ja. Chiellini är ju en sån nu för Juventus rätt mycket, kan man säga, eller?
Ja. Jag tycker att Chiellini, han är ju väldigt illa omtyckt av andra för att han är en filmare och att för att han spelar grisigt och så vidare.
Men en av de smartaste fotbollsspelarna vi har just nu på kring oss.
Ja, jag tycker att han är verkligen,
och inte bara därför just nu, men alltså, han är ju väldigt utbildad, verkar han är. Han är också på ett annat sätt än vad man kan se i en match typ. Alltså, han är ju mer fotboll.
Ja, och dessutom välformulerad. Ja. Jag älskar intervjuerna med honom på engelska. Han är ju gärna få i Juventus som faktiskt pratar engelska.
Ja, lite grann ska vi säga att han pratar engelska.
Ja,
men han kan det.
För att säga, we are happy to go through to the Cardiff.
Ja, exakt. Men det kommer bara långt på Italien. Ja.
Men han är ju verkligen en, han är en figur att verkligen gilla som Juventus-supporter. Jag tror att jag inte är den enda som tycker väldigt mycket om honom, väldigt mycket om hans liksom, den passion han visar och jag tycker att han representerar väldigt mycket av det som är värt att tycka om med Juventus.
Det finns några sådana ögonblick där liksom Juventus-aktien i Sverige, åtminstone hos mig, åt jävligt högt. Det var ju match mot Tottenham när de räddade mål och jublade och firade. Och efter en intervju där också, när han pratade om Astori som precis hade gått bort, ja, från Tina innan, där, som vevades många gånger när han började gråta. Och han är ju en känslomänniska och allt det där. När det gäller just det försvarsmässiga, jag tar en sån konkret fråga som Bonucci till exempel, som försvann från Milan av olika anledningar. Vet du vad? Exakt varför? Var det Allegri-grejen eller? Eller blev han lovad, kom till oss, du blir lagkapten, en stor fanbärare, eller vad?
Vad jag vet så har han inte sagt så mycket själv. Nej. Om det. Och det var ju tydligt att han och Allegri, att det fanns groll mellan dem, och det tror jag hade stor betydelse för att han lämnade. Det kan också ha varit så att han tyckte att det var spännande att få komma till ett Milan med en satsning som såg jäkligt lovande ut då.
Ja, det gjorde det.
Och som sen kanske har minskat lite grann i värde sen dess.
Ja.
Det kan finnas många olika skäl, men jag tyckte det var skitkul att han kom tillbaka. Jag tycker att det är en spelare som jag förknippar med Juventus och hade att man sticker. Det kan, han kan ha haft sina skäl,
ja,
och jag kan inte se någon anledning att hålla det emot honom.
För det är så intressant att se bara de här omgångarna som varit en bit in nu, hur mycket bättre han är när han har bättre omkring sig. Juventus, alltså de här långa bollarna, han slog någon passning senast i kuppen mot Järnborg som du bara gjorde mål på. Såna här grejer som han gjorde innan. Han gjorde ju aldrig något sånt rätt i Milan. Han hade en säsong på sig, han misslyckades igen.
Ja, men jag tror att han är, om man tittar på Juventus, så när han kom till Juventus så var det mycket fel och misstag och så vidare. Ja. Plus en mustasch som var det mest förfärliga man kan tänka sig. Och sen så var det som att han växte i takt med sin mustasch.
Ja.
Så att han blev liksom tryggare och tryggare och därmed bättre och bättre. Och jag tycker att jag hoppas ju lite grann att Juventus ska gå över och börja spela med en trebackslinje, därför att jag kan se en ny BBC backlinje med Benazia istället för Barzagli då,
ja,
som ju kanske inte håller på allra högsta nivå när han är 38.
Nej, han har aldrig varit snabb, han blir inte snabbare.
Nej, men därför att det skulle frigöra plats på mitt... Ja, jag kan tycka att det är synd att de inte har testat det mer. Men jag tycker att Bonucci det är en fantastisk fotbollsspelare och jag tycker att han representerar väldigt mycket av det som Juventus är och vill vara.
Uh-huh. Vad, kanske löjlig fråga för den som aldrig är med och vinner någonting, men kan du, tycker du det är tråkigt att de är så jävla överlägsna och varit nu sen var det 7 säsonger? Eller gläds du lika mycket varje gång?
Nej, men det tror jag inte. Alltså, alla säger ju att ja, den här sista segern, det var den allra största. Men det är klart att det inte är så. När de vann ligan 2012, då firade jag ju som en galning i flera dagar. Ja. Det är klart att man inte kommer att fira på samma sätt om de springer hem ligan nästa vår.
Eller till jul. Är det avgjort redan?
Nej, jag tror att det kan nog bli tuffare i år än vad många räknar med.
Vilka tror du utmanar i så fall? Det snackas om Inter, de verkar ju ha kommit igång. Men Napoli, Ancelotti också. Kul, tog upp den matchen mot Liverpool innan där. Det var ju första gången man fick se Ancelottis Napoli vinna 1-0, lite tristare match. Inte så mycket målchanser, men de täpper igen. Så Sarri såg annorlunda ut på Botto.
Jag tror att Juventus kommer att vinna den här säsongen. Jag tycker att inte att Inter är riktigt framme. Och när det gäller Napoli så är den stora skillnaden är ju hur bra spelare 15, 16, 17, 18 är i truppen. Och där kan inte Napoli jämföra sig med Juventus. Och därför så förlorade de förra säsongen. Det har ju folk glömt bort nu när man tycker att Juventus är så jävla överlägsna. Men Napoli stod väl lägre i odds än vad Juventus gjorde med 4 omgångar kvar.
Ja, det var ju det framförallt när de vann i Turin där.
När de vann.
Och det fan med på Davan lite.
Ja, så det är inte så. Och det är inte så att Juventus har rullat över motståndarna som ett bowlingklot under inledningen. De har haft problem att slå. De låg under länge mot Kiev och i inledningen. Och det har sett lite halvtaskigt ut. Men sen har de lyckats som ta det i alla fall. Men ja, jag räknar med att Juventus ska kunna vinna. Jag tycker att de är... När man tittar på liksom, både första elvan tycker jag att de har... se bättre ut än de andra och även när man tar in hur bra bänk de har så det blir otroligt svårt. Men på sikt är ju inte den utmanare med alla sina nya pengar.
Vad tänker du om Europa då? Det är ju fucking Champions League som spökar rätt mycket, känns det som att de vill väldigt gärna vinna det. Det är väl liksom, vad är det, 97? Vad fan är det?
Ja, det är ju 96 är det faktiskt.
96 är det,
sen dess har ju vi förlorat 5. Juventus vann på straffsparken mot Ajax 96 och sen så förlorade de finalerna 97 och 98 och så har de förlorat 3 finaler sedan dess. Det är klart att vinna Champions League, det är, jag är inte den enda Juventino som tycker att det är det som saknas.
Mm. Vad tror du om de chanserna i år?
Ja, men det är så svårt att säga. Om man tittar på de senaste säsongerna, Juventus blev utslagna. Det var väl tilläggstid.
Vad gjorde du den kvällen?
På Bernabeu. Ja, det, tack och lov så såg jag matchen tillsammans med min son som, så att istället för att sitta och lita själv så fick jag bita ihop och trösta honom.
Ja, men, ja det var ju, man började vara Juventino för jag menar, det var så jävla mycket ingredienser där. Roma hade ju dagen innan och Barcelona, och man fokuserade nu på Juventus, ser du av, vi vill, min farsa håller på Juventus. Satt och kollade på det där, blir Buffon, alla vet hur viktigt, och så är det han som, ja men du vet, och så hände det där, det var fint.
Det
var
det hade ju kunnat bli Italiens främsta fotbollsvecka genom alla tider.
Ja, liksom. Faktiskt.
Men, så det var ju jävligt surt, men det var ju ytterst små marginaler. Innan dess förlorade vi i final, innan dess så blev vi utslagna Bayern München efter förlängning.
Just det.
Innan dess var vi också i final. Så att det är ju så otroligt små marginalen mellan,
men Juventus brukar vara jävligt...
och Juventus är där, ja. De är med liksom.
Fast de brukar vara väldigt bra på att jobba undan de där små marginalerna, eller till och med få dem att jobba för sig, och det har man inte lyckats riktigt. Man brukar heller inte skylla ifrån sig just på de där grejerna, för det är ändå Juventus liksom. Så att det är någonstans känns som att det är vist Champions League, det är då först som man får ett riktigt jävla kvitto liksom.
Ja,
och framförallt nej, men
det är det,
ligan,
det som saknas, och både i båda finalerna mot Barcelona först och sen mot Real Madrid så har man ju varit med. Man har mot Real Madrid, så var min känsla hela tiden att Juventus skulle ta det, och sen så fick Casemiro slå på ett slumpskott från 40 meter som studsade in via Bonucci, tror jag det var. Ja. Så att det var ju jäkligt surt, men precis som du säger, jag tycker att När jag tänker på Juventus är det inte ett lag som säger att vi var bäst ändå framför vi förlorade, fast när vi förlorade. De har tillräckligt, en tillräckligt dos av matcher som de har varit och definitivt inte varit det bästa laget. Om du frågar Tottenham supportrar vad de tyckte om matcherna i våras, så är jag ganska övertygad om att de med rätta tyckte att de borde ha vunnit.
Ja. Hur är du med sina andra grejer som merch och sånt? Blir du på nätet och köper Juventus-tröjor i tid och otid för dyra pengar?
Jag har köpt en Juventus-tröja och den köpte jag på plats på arenan.
Ja.
Men
när du fyllde 40 man då?
Jag fyllde 40. Nej, jag har inte så mycket som kanaliseras via tröjor och kepsar.
Nej. Den här Strive, den nya grejen som är, följer du, ser du Serie A på den nya tjänsten?
Ja, det, jag vet inte om det finns något annat sätt att se Serie A, så självklart.
Men andra polar och sånt som gillar fotboll och sånt som inte, kan man sprida liksom gospel vidare om italiensk fotboll? Vi försöker ha en mission, Calcia Amora, som inblandat, fan lyfta det. Och det är ibland vi jobbar på. Men vad har du för några knep? Har du några?
Nej, det kan jag inte säga. De som jag känner, de tycker att italiensk fotboll är intressant. Och jag tycker att ibland kanske svenska fotbollssupportrar som gillar Italien kanske har haft lite mindre världskomplex i onödan. Det finns massvis med Juventus-supportrar, Milan-supportrar, Inter-supportrar, Roma-supportrar och så vidare. Den här lite avundsjukan som har funnits riktad mot Premier League tycker jag kanske är lite förfelat. Det är inte konstigt att en massa svenskar har favoritlag i England, eftersom Tipsextra har sen engelsk fotboll sen 60-talet. Ja,
sen har de varit lite smartare på att ordna med arenor, varandes events, varandes typ med undantag i Italien. Också TV-produktionen är ju snyggare, så att säga. Det är ju mer FIFA-likt typ, från England. Liksom. Det har ju också sitt till och så. Vad tror du om säsongen nu då, som är igång sedan en tid? Och hur går dina tankar liksom, för det som väntar nu?
Men jag tror att i ligan så tror jag att det kommer att vara i första hand, alltså Juventus kommer att dra tåget i ligan. Jag tror att Inter och Napoli kommer att bli de tuffaste emot. Det ska bli väldigt, väldigt spännande att se om det går som jag tror, att det är de som tar de tre första platserna, så ska det bli väldigt, väldigt spännande att se hur det går kampen om en fjärde plats i så fall, där jag tror att där det väl är Roma, Fiorentina, Lazio,
Parma nu mer, men nej, inte hela vägen.
Inte Parma hela vägen. Och om de får ihop saker i Milan, så skulle ju de kunna utmana, men det ser faktiskt ganska så stökigt ut, så jag tror väl att det är de första tre som jag nämnde som gör upp i ligan. Och sen är det ju i Champions League, och det ska ju inte bara bli intressant att följa Juventus, utan Napoli, deras förskräckliga grupp som de har hamnat i, så har de ändå skaffat sig ett hyggligt läge nu när de slog Liverpool. Och ja, de det ska bli spännande att se hur de kan hävda sig.
4-4 på 0-0 mot Röda Stjärnan där, va? I första, och sen vann de, ja. Juventus har två raka, inga konstigheter.
Nej, precis. Och även Roma gjorde ju ett ganska platt intryck mot Real Madrid. Men det är ändå en match som de förmodligen skulle ha förlorat oavsett. Ja. Och pangade ju till
tjeckerna där.
Prag, ja. Ganska ordentligt. Så att, nej, jag tror att det ska bli spännande att se hur de klarar sig.
Ja. Mats, stort tack för att du har varit med. Stort tack för att du tittade in och snackade lite Juventus. Men lycka till i alla fall. I Europa också, lite mer varmare, lycka till. Stort tack för att du kom och var med.
Tack så mycket. Quando sono solo e sogno all'orizzonte mancan le parole. Sì, lo so che non c'è luce in una stanza quando manca il sole. Finestre, mostra tutto il mio cuore che hai acceso, chiudi dentro me la luce che hai incontrato per strada. Con te partirò. Paesi che non ho mai
adesso si li vivrò con te. Partirò su navi per mari che io sogno all'orizzonte, manca le parole. E io sì, lo so che sei con me, con me. Tu mia luna, tu sei qui con me. E io so che tu sei qui con me, con me, con me, con me. Con te parti.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.